Sveriges Radio.
Till henne säger de, du kan inte uppföra dig på det här sättet. Din bror kommer att bli kejsare av Japan och du ska gifta dig med den där som går omkring och ser ut på det där sättet och har den mest olämpliga familjebakgrund man kan tänka sig.
Oktober 2021 på Grand Ark Hotel i centrala Tokyo. Bara ett stenkast från kejsarpalatset. Det är presskonferens. Vit bord svepte vit duk sitter ett nygift ungt par. I klädd kostym och slips läser mannen högt från ett papper. Kamerablixtarna haglar. Publiken sitter med munskydd och noggranna avstånd mellan sig. Han som läser heter Kei Komuro, har precis gift sig med den japanska prinsessan Mako. Jag älskar Mako, säger Kei. Vi har bara ett liv och jag vill att vi tillbringar det tillsammans med den vi älskar.
Ayamatta jōhō ga nazeka machigai no nai jijitsu de aru ka no you ni toriagerare.
Mako själv tar också till orda. Hon är rak i ryggen och har en stram håruppsättning. Om halsen och i öronen syns vita pärlor. På sig har hon en mintgrön, långärmad klänning. Mako ser blyg men bestämd ut. Bakom den kolsvarta luggan tittar hon rakt på reporterna. Jag har varit rädd, känt sorg och smärta när ensidiga rykten förvandlats till grundlösa historier, säger den före detta prinsessan. Mako och den jämlånga maken Kei reser sig och bugar synkroniserat. Det nyblivna paret Komuro lämnar scenen med nollställda ansikten.
Princess Mako has had to leave the royal family after marrying her longtime boyfriend, a commoner, following Japanese law. The marriage has split public opinion with some critics considering her now husband unfit for the princess.
Efter 8 års förlovning har de äntligen fått varann. Men priset är högt. Du lyssnar på Petri ID och det här avsnittet handlar om Mako Komuro. Hon är prinsessan som gav upp titeln för kärleken.
Kvinnan av börd, mannen av folket var någonting som upprepades gång på gång på gång i tabloiderna.
Japan's tabloids went after Kei Komuro relentlessly.
Do you have any message for Japan?
I det här programmet får vi följa hela Makos skakiga väg till Grand Ark Hotel och vidare till New York.
Berättelsen innehåller ju allt som en bättre Hollywoodfilm kan önska.
For this princess, a fairy tale ending means leaving the palace 7000 miles behind.
En historia om Japans kejsardöme, skulder och en hästsvans.
Jag tänker att det går lite att jämföra med Daniel Westlings trucker caps och mjukisbyxor.
Jag heter Vendela Lundberg. Den här historien börjar med legenden om Jimmu, Japans första kejsare. Enligt myten är han besläktad med solgudinnan Amaterasu och tillträder år 660 före Kristus. Japan sägs vara världens äldsta monarki. Legenderna är många om de allra första, men från 500-talet finns historiska bevis för kejsarna.
Den japanska kejsarfamiljen har liksom varit en konstant tvärs igenom den ganska röriga japanska historien.
Vi hör Yukiko Duke. Hon är journalist och författare, bland annat med inriktning på japansk kultur.
Genom blodiga inbördeskrig när makten har gått till den ena feodalherren efter den andra så har kejsaren varit den enda konstanten.
Och det sägs att kejsarna är gudomliga, solgudinnans ättlingar.
Därför så har kejsarfamiljen en väldigt speciell ställning i Japan. Det är naturligtvis ingen japan numera som tror att kejsaren är gudomlig. Men det faktum att han är en symbol för Japan och en väldigt viktig sån gör att familjen blir väldigt speciell också.
Genom historien har kejsarens makt varierat. Kejsarna har sett som både härskare och underordnade.
Man pratar ofta som att en stark makt. Och nu börjar vi tala om 500-600-700-talet där ungefär.
Det här är Thomas Ekholm. Han är forskningskoordinator på Göteborgs universitet och en av författarna till boken Japans historia.
Detta baseras då kanske inte så mycket på att de egentligen hade så mycket sig själva, utan de tillhör en klan eller en familj som har andra allierade. Och de samarbetar och de är så pass starka tillsammans att de kan styra sitt närområde. Och det varar fram till 800-900-talet. Som börjar både riket men även familjerna runt omkring blir så pass starka. Så då börjar de liksom bli tvister om vem som äger makten.
Striderna om makten är många och splittrade. Rika familjer dominerar egna områden med hjälp av samurajstyrkor. Under 1400-talet drabbas Japan av inbördeskrig och kejsarens makt undergrävs rejält.
Och från och med inbördeskriget i mitten av 1400-talet så är kejsaren urfattig. De kan inte begrava sina döda, de får liksom samla ihop pengar, de får sälja kalligrafi. Lokalbefolkningen går in och fikar i deras park för att de har liksom ingen peng överhuvudtaget. De är inte rikare än vad någon ger dem pengar i stort sett. När vi går in på 1600-talet och den period som är från 1600 till mitten av 1800-talet så blir de, får de en fast lön, de får en fast position, men mer symbolisk. Lite den här som vi pratar om numera, alltså den, inte politiska utan religiösa med ceremoni och liknande.
1900-talet blir ett brutalt århundrade i Japans historia. Inte minst sett till landets blodiga invasion av delar av Kina som startar under upptakten till andra världskriget. Japans ockupation innebär massakrer, krigsbrott och lidande av sällan skådat slag. I Kina har såren efter de japanska krigsförbrytelserna ännu inte läkt. Kejsar Hirohito sitter på tronen mellan 1926 och 1989, vilket är rekord. Kejsaren används flitigt som en nationalistisk symbol av militanta högerextremister. Många människor dör i kejsarens namn.
Hur mycket makt Hirohito faktiskt har under den här tiden är oklart.
Alice Stadgostar, P3Ds reporter.
I efterhand så har kejsaren förstås framställt sig själv som maktlös. Men historiker är inte helt överens om liksom, hur mycket han hade att säga till om under sin tid på tronen och under krigen. Däremot så kan man ju absolut konstatera att de som sitter vid makten skapar en extrem liksom kult kring kejsaren.
Efter Japans kapitulation 1945 avsäger Hirohito sig gudomligheten.
Efter andra världskriget så funderar amerikanerna kort på att avskaffa kejsarmakten eftersom kejsaren användes som en symbol för de ultrakonservativa som hetsade till krig. Men efter moget övervägande så insåg de att nej, men det skulle ju totalt liksom förstöra alla möjligheter för att skapa någon sorts fredlig övergång i Japan till ett mer demokratiskt samhälle. Kejsaren måste finnas som en garant för att övergångsperioden skulle bli fredlig. Hirohito har kvar sin titel, men vi får också tänka på det faktum att när han går ut i radio 1945 och berättar för japanska folket att han inte är gudomlig och att Japan har förlorat kriget, då blir det en sån chock för japanerna. Det är första gången de hör kejsarens röst.
Och han har en ganska pipig röst och pratar en ålderdomlig japanska. Och det blir en sån chock. Det blir en sån fruktansvärd chock för det japanska folket. Och det här har ju att göra med att kejsaren har liksom hållits borta, för att en symbol ska kunna vara verksam och man ska kunna spinna myter kring den, så vill det ju till att man visar så lite mänsklighet som möjligt och så mycket gudomlighet som möjligt. Alltså håller man honom borta från vanligt folk så mycket som det bara går.
Kejsaren är alltså likt den svenska kungen ett symboliskt statsöverhuvud. Men det finns en tydlig skillnad. I Japan är han fortfarande en viktig religiös representant.
Så mycket av hans arbete, förutom då klippa band och liknande som man säger, så är ju alltså det shintoistiska. Den så att säga japanska ursprungsreligionens, den betydelsen. Och den har ju varit kopplad, alltså kejsartiteln och kejsarpositionen har varit väldigt starkt kopplat till de så att säga shintoistiskt kopplade religiösa ceremonierna och liknande. Vilket gör att det är en stor skillnad mellan den svenska kungen och den japanska. Så att det är inte den politiska makten så mycket som den religiösa makten.
Den 1 maj 2019 blir kronprins Naruhito, Hirohitos barnbarn, Japans 126:e kejsare. Han tar över den så kallade krysantemumtronen från sin far, 85-årige Akihito. Ceremonin är enkel och hålls inne i kejsarpalatset i en sal med blanka trägolv. Enligt tradition är kejsarinnan inte närvarande när kejsaren kröns. Men för första gången är ett kvinnligt statsråd med i rummet.
När Naruhito senare håller sitt första tal så har han kejsarinnan Masako vid sin sida. De står framför varsin tron kan man säga. Och nedanför podiet så står kejsarens bror och hans döttrar. En av dem är då Mako. Och alla kvinnor bär vita klänningar och har glittriga tiaror på sig.
Ja, så här lät det för några timmar sedan då Japans nya kejsare Naruhito tog över tronen efter hans far kejsare Akihito som abdikerat. I sitt tal sa Naruhito att han ska agera enligt konstitutionen och att han alltid ska tänka på folket och be för lycka.
Det regnade kraftigt i Tokyo under gårdagen, men idag skiner solen över huvudstadens gator. Händelsen är historisk. För första gången på 200 år har en monark abdikerat från tronen.
Det dröjde ju väldigt länge tills han fick en riktigt, riktigt, riktigt illavarslande cancerdiagnos. Alltså att cancern hade spridit sig mer än vad man hade tänkt innan han fick abdikera. Eller ja, lämna över makten till sonen. Och det här är ju helt omänskligt. Men det där visar lite grann av hur styrda av regler och etikett det där kejsarhuset fortfarande är.
Palatset där kejsarfamiljen bor ligger en park i den centrala stadsdelen Chiyoda. Över vallgraven som omger byggnaden tronar en av landets mest kända broar. Där har de bott sedan mitten av 1800-talet när kejsaren flyttades från Kyoto till Tokyo. Under andra världskriget bombade stora delar av palatset. Det fick resas på nytt och uppfördes mellan 60- och 90-talen. Att det vita palatset med sitt dekorativa tak är modernt märks tydligt, berättar Ebba Kleberg från Sydow. Hon är journalist och programledare för Sveriges Radios podcast Monarkerna.
Det är ett mindre palats, det är avskalat, det är mycket enklare än de kungliga slott som vi då är vana vid här i Europa. Exempelvis Storbritannien som är bäst i klassen. Det är så mycket guld och röd sammet och tunga draperier och gardiner. Här i Tokyo i det kejserliga palatset så är det ljusa träpaneler. Det är ljusgrå blanka golv. Det är stramt, minimalistiskt. Nästan så att man känner att det är lite nordiskt, men kanske snarare då som en konferenslokal någonstans i en mellanstor svensk stad. Det är stora gröna växter. Det är absolut exklusivt. Det är de finaste tänkbara material. Men samtidigt är det stramt och enkelt.
I samband med kröningen 2019 får japanerna ledigt i 10 dagar. Gratis sake delas ut vid Meijinku-templet där folk samlats för att fira en ny kejserlig era.
Det är ju så att man fortfarande har 2 tideräkningar i Japan. Det ena är ju den västerländska tideräkningen så att man räknar 2024. Men sen är det ju också då kejsarens regentlängd som man räknar efter också. Så att det finns ju alltså en japansk tideräkning. Och Reiwa, som är det ord som betecknar den här regentlängden som vi just nu upplever, det är ju då vacker eller stillsam harmoni. Och det är väl det man önskar sig av den här perioden. Att man, wa betyder också fred, att man ska ha en lugn, harmonisk period utan, inom parentes då sagt, krig eller olika typer av allt för upprivande konflikter.
Naruhitos första offentliga framträdande som kejsare hålls ett par dagar senare. Kungligheterna står uppradade och vinkar till publiken från en balkong i palatset. Kvinnorna bär formella dräkter i matchande pastellfärger. En av dem är prinsessan Mako, vårt programs huvudperson. Från publiken hörs jubel. Det viftas med japanska flaggor högt upp i luften. Kejsaren säger att han ber för folkets lycka och välmående. Och att han hoppas att Japan kan samarbeta med andra länder för att nå fred i världen. Det finns flera ovanliga aspekter av den tidigare kejsaren Akihitos ämbetstid. 1959 gifter han sig med en kvinna av folket, Michiko.
Crown Prince Akihito has married a commoner, Michiko Shoda. So breaking Japanese tradition of more than 2600...
Kejsarinnan får tidigt utstå hård press av medierna. Den konservativa delen av befolkningen är inte särskilt glada över äktenskapet och fruktar slutet på monarkin. En artikel från 1953 om Michiko i tidningen Time har rubriken The Girl from Outside.
Det är oerhört svårt för kvinnorna i kejsarhuset, har alltid varit. Man pratar om krysantemumridån i Japan, alltså motsvarande då järnridån fast i det kejserliga hovet. Att hovförvaltningen har en väldigt stark makt och att den sätter press på den kejserliga familjen på olika sätt.
Även den nya kejsaren, Naruhito, som kröns 2019, är gift med en vanlig medborgare. Masako har jämförts med prinsessan Diana och har länge lidit av psykisk ohälsa på grund av den åtstramade tillvaron i palatset.
Masako har en examen från Harvard. Hon har jobbat som diplomat. Det sägs att Naruhito försökte gifta sig med henne i åratal. Och hon sa hela tiden nej, för hon visste att hon skulle behöva ge upp sin karriär. Och så blev det också. Och när de väl gift sig så blev hon pressad för att de aldrig fick någon son. Och hon försvann länge från rampljuset. Man såg liksom inte till henne på flera år.
Prinsessan Mako föds 1991. Hon får så småningom två syskon, prinsessan Kako och prins Hisahito.
Makos föräldrar heter Fumihito och Kiko, och det är alltså Makos farbror som 2019 blir Japans kejsare. Men eftersom kejsaren inte har några söner så kommer tronen att gå till Makos lillebror Hisahito. Mako är alltså syster till Japans blivande kejsare.
Lagen om manlig tronföljd har på senare tid skapat debatt i Japan. Inte minst eftersom tronföljare, alltså prinsar, lyst med sin frånvaro. Idag är medlemmarna i den japanska kejsarfamiljen 17 stycken, vilket är historiskt få. Efter andra världskriget låg siffran på 67. Prinsessor förlorar sina titlar och privilegier om de gifter sig med en icke-kunglig person.
Fram till 2006, när då kejsarens bror äntligen födde en liten pojke, prins Hisahito. Tills dess så visste man inte vad man skulle göra. Och diskussionen gick ju i stil med att det kejsliga huset kommer helt enkelt att dö ut. Man var så beredd att snarare låta ätten dö ut än att låta en flicka ta över. Och det säger någonting om hur konservativt det faktiskt är.
Ebba Kleberg von Sydow igen.
Man får inte glömma att det här i Sverige inte är så himla länge sedan så vi faktiskt ändrade på detta. Det är ju bara i nuvarande generation med Victoria och Carl Philip helt enkelt, där man ju ändrade det här.
Den nya successionsordningen som gör prinsessan Victoria till tronföljare, är det en bra eller dålig förändring?
Ja, det har vi ju diskuterat tidigare, och det, jag kan bara säga det att det är en förändring, och det är en ändring.
Tretton år gammal skapar prinsessan Mako stor uppmärksamhet. Hon syns på ett foto iför en traditionell japansk skoluniform. Fotot på Mako i uniformen blir viralt.
Man är så ovan vid att se medlemmar i kejserliga familjen att barnen plåtas som helt vanliga skolbarn. Så här var en jättesöt prinsessa i den sedvanliga sjömansutstyrseln då, i skoluniform. Och det blev fullständig storm på internet. Hovförvaltningen var alldeles utom sig och visste inte hur de skulle hantera det här. Hur gör man när man är en föråldrad hovförvaltning som inte har en aning om vad sociala medier är för någonting? Hur skulle man hantera det här?
Här tar den äldre prinsessans popularitet fart. Efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011 bryter Mako på nytt mot konventionerna. Det berättar Yukiko Duke.
Hon reser dit upp under antaget namn för att se hur illa det egentligen är. Och hon är där som frivillig, och så ser hon på förödelsen och kommer tillbaka. Och det här gör hon bara på eget bevåg, och egentligen skulle hon kanske, om hon hade bett om lov, inte fått det. Utan det här blev känt i efterhand. Och det här gjorde henne ju också oerhört populär när det här blev känt.
Enligt nyhetsbyrån Kyodo News beskriver Makos närstående henne som öppen och självständig. Och det kanske är de egenskaperna som får Mako att skapa ett trendbrott när hon som vuxen ska välja skola.
Mako som framstår som en ung kvinna som verkligen har varit följsam, följt etiketten, gjort som hon har blivit åtsagd, ändå har varit ganska duktig på att hävda sin rätt. Tydligen på enligt bevåg så bad hon att få gå på ett speciellt universitet för att hon ville bli konsthistoriker och hon ville studera museivetenskap.
2012 studerar den 21-åriga prinsessan Mako på ICU, International Christian University. Det är en prestigefull skola inriktad på humaniora som ligger i västra Tokyo. Och det är första gången som någon i kejsarfamiljen väljer bort universitetet Gakushuin, som då är till för kungligheter och adelsmänniskor. På ICU studerar även den jämngamla Kei Komuro. Fästmannen växer upp utanför Tokyo med en ensamstående mamma som arbetar på ett bageri. På fritiden spelar han fiol. När Kay är i ung ålder begår hans pappa självmord. Mamman har inte mycket pengar men kämpar på för att sonen ska få en bra utbildning. Både Mako och Kay är intresserade av att studera utomlands. De går därför på ett informationsmöte som hålls på campus och råkar hamna bredvid varann. Enligt Mako blev hon omedelbart attraherad av Kays leende. Hon upplever att han strålar som solen. Kärlek uppstår direkt. De blir snart ett par. Förhållandet fortsätter på distans när Mako pluggar i Storbritannien året därpå, medan Kay väljer USA. Under de kommande åren hinner Mako studera i både Edinburgh och Leicester. I ett kort klipp från det engelska universitetet berättar en lärare i museologi om prinsessans vistelse. I bild syns Mako själv i helugg och hår som sträcker sig nedanför bröstet. Hon har höga kindben och ler ofta stort, men ger också ett samlat och nitiskt artigt intryck. Händerna vilar i knät och ryggen är spikrak.
So Princess Mako's been here since October last year and she's been studying art museums and galleries. And she's been looking at the ways that these organizations are organized, how they communicate with the public. And she's been like any other student while she's been here. She's very polite, very enthusiastic, very generous, and she's been a delight to teach.
Man får se korta, liksom små, extremt arrangerade scener när hon sitter och pratar väldigt engagerat med läraren som har någon slags urna i handen eller liksom behandlar några föremål. Och jag vet inte om det säger någonting, men jag upplever verkligen en stark stora syster energi från Mako. Typ att det här är någon som garanterat tagit ansvar och kanske är någon slags ledargestalt i alla fall i syskonskaran.
I december 2013 friar Kay. Mako svarar ja. I augusti 2017 åker Mako och hennes pappa till Ungern på en privat resa. Prins Fumuhito har nämligen visat ett djupt intresse för boskapsdjur. Och här finns ovanliga typer av kor och grisar. Far och dotter åker häst och vagn i en nationalpark utanför Budapest. De tittar på en utställning om herdar och ser ett sällsynt ungerskt ullsvin. Pappa Fumuhito studerar djuret noga och ställer frågor. Mako syns hela tiden vid prinsens sida med sin vänliga men kontrollerade framtoning. De besöker också museum där Mako är som hemma. Nyhetsbyrån Kyodo News skriver att det här skulle kunna bli den sista långa resan som Mako gör med sin far innan en förlovning mellan henne och Kay till Chanes. Och senare under 2017 framträder Mako och Kay mycket riktigt tillsammans med den stora nyheten. Fem år efter deras första möte introduceras 27-åriga Kay för världen som prinsessans kärleksintresse. I ett öronbedövande smatter av kamerablixtar säger Mako att deras förlovning godkänts av kejsaren. Hon har vita pärlor i öronen och runt halsen. Hon ser försiktigt glad ut när hon säger att hon ser fram emot framtiden med Kay. Det går att tyda nervositet hos blivande maken Kay. Men blicken är stadig och även han ler när han förklarar att han friade efter att de bekräftat sina känslor för varann i december 2013.
Alltså de första bilderna vi ser av Kei Komuro är ju att här är en snygging. Han har varit med i reklamfilmer. På pappret verkar han ju verkligen vara något av en svärmorsdröm. Han pratar flytande engelska, han har läst, pluggat ekonomi, juridik. Han tycker om att laga mat, han är musikalisk och han åker gärna skidor.
Man har bilden av en ambitiös ung man som ser bra ut och som verkar vara oerhört uppmärksam på sin flickvän. Det tas en massa paparazzi-fotografier där han lägger armen om henne, han lånar henne sin jacka.
Och till en början kommer nyheten om förlovningen inte med några större kontroverser, även om rubrikerna kan låta dramatiska.
Det står typ att Marco offrar familjen eller ger upp sin titel. Och det är ju sant att hon ger upp titeln. Men enda sättet för en kvinna i kejsarfamiljen att både gifta sig och behålla titeln, det är ju att ingå äktenskap med en kunglighet. Och det har vi nämnt innan att det är extremt tunt på den fronten. Så att en kvinnlig japansk kunglighet gift sig och gett upp titeln så att säga har hänt flera gånger innan. Standard är då att man får en klumpsumma pengar, skattepengar, som kan uppgå till drygt 10 miljoner kronor. Och sen så har man då samma, inom citationstecken, status som en vanlig medborgare.
Kei Komuro är visserligen inte kunglig, men han framstår alltså inledningsvis som en rimlig äktenskapskandidat. De traditionsenliga ritualerna inför ett kejserligt bröllop ska nu inledas. Bland annat ska en representant för Komuro besöka palatset för att officiellt bekräfta förlovningen. Ett statligt råd ska också samlas för att spika hur mycket pengar som ska tilldelas prinsessan innan hon fråntas sina kungliga privilegier. På tv-skärmar längs gatorna i Tokyo förmedlas den glada nyheten om förlovningen med bilder på det unga paret. Det enda som verkar överskugga kärleksyran en smula är Nordkoreas sjätte kärnvapentest.
Här är Ekot med nyheter. Det kommer flera uppgifter om att Nordkorea ska ha utfört en provsprängning av kärnvapen. Enligt Sydkoreas regering har ett jordskalv noterats och det misstänks vara Nordkoreas sjätte kärnvapenprov. Och enligt Japans regering så var det ett kärnvapenprov.
En representant för hovet beklagar sig för en reporter och säger att det förstås alltid är oförlåtligt med kärnvapentester. Men varför just idag? Det finns dock en del som får tabloidreportrarna att ta fram sina förstoringsglas.
Han är inte särskilt poppis i den kejserliga familjen eller i hovförvaltningen av den enkla orsaken att hans mamma är ensamstående, hans pappa har begått självmord. Så småningom visade det sig att Keis mamma dessutom har en ekonomisk skuld till en före detta fästman och det här blir stor skandal i Japan. Allt det här är no-no.
Bara drygt 2 månader efter presskonferensen om förlovningen kommer ett avslöjande. Keis mamma har en obetald skuld på 4 miljoner yen till en före detta partner. Det motsvarar drygt 350 000 kronor. Det råder delade meningar om pengarna var en gåva eller ett lån. Men det spelar mindre roll för den hungriga pressen. Spekulationerna går hejvilt. Somliga undrar om en del av den där klumpsumman som brukar tilldelas utflugna medlemmar ur kejsarfamiljen kommer gå till att betala tillbaka mammans skuld. Hur lämplig är Kei Komuro egentligen för prinsessa Mako?
Man spann vidare på detta. Det blev liksom spaltkilometer om att han helt enkelt inte skulle duga. Och man tyckte att paret måste bryta upp. Det var det enda rätta för prinsessan att göra.
It was clear that her choice of a commoner from a single parent household did not meet with the approval of many here. Japan's tabloids went after Kei Komuro relentlessly, digging up allegations that his widowed mother owed tens of thousands of dollars to a former boyfriend. To many in Japan's deeply conservative establishment, this young man was just not fit to marry a niece of the emperor.
I februari 2018 meddelar Mako att bröllopet skjuts upp. Den officiella förklaringen är att de inte haft tillräckligt mycket tid att förbereda sig. Hon säger också att hon har stöd av sina föräldrar. Men enligt vissa japanska medier har en oro spridit sig i kejsarpalatset. Enligt tabloiderna är Kei en skurk som bara är ute efter Makos pengar. Senare under 2018 flyttar Kei till New York för att plugga juridik. Bland klasskompisarna på Fordham University finns tennisspelaren John McEnroes dotter Anna. Under sina år på Manhattan håller Kei en extremt låg profil. En Brooklyn-baserad japansk journalist berättar senare för The New York Post att Kei gömde sig i 3 år. Han bodde i skolans studentkorridor, men det var nästan aldrig någon som såg honom. Det hör knappast till vanligheten att Fordham University fläcker ut sina studenters identitet. Men de skriver på sin hemsida att Kei Komuro är prinsessan Makos fästman. Omedelbart tar det japanska hovet kontakt med skolan och ber dem plocka ner texten. Eftersom både bröllop och bröllopsritualer skjutits upp räknas han inte som fästman.
Status är, tror jag, fast det inte är officiellt, att kejsarfamiljen satte båda två under stark press. Så till honom säger man förmodligen: du utsätter henne för en omänsklig påfrestning. Vänligen ta avstånd ifrån henne. Och till henne säger de: du kan inte uppföra dig på det här sättet. Din bror kommer att bli kejsare av Japan och du ska gifta dig med den där. Och så sätter man båda under stark press. Och därför så säger de: okej, vi försöker hålla oss ifrån varandra, så får vi se vad som händer då.
Vi får inte glömma att de faktiskt också försökte göra slut under ett par år. För att hon kände att hon helt enkelt inte skulle orka. Mediebevakningen var ju extremt tuff. Det var ett drev som på många sätt liknade det som Harry och i synnerhet Meghan Markle fick utstå i Storbritannien.
Sommaren 2018 besöker Mako Brasilien. Landet har en av världens största japanska populationer och man vill uppmärksamma att det gått 110 år sedan de första japanska immigranterna anlände. 13 städer ska besökas. Mako begravs i sina uppdrag. Men enligt New York Times finns små tecken på att förhållandet ändå är vid liv. För på hemresan är ett stopp inbokat i New York.
Men under den här tiden så kommer artiklar med jämna mellanrum om det uppskjutna äktenskapet. Men man får inte riktigt någon väldigt ny information. Kejsaren och kejsarinnan går ut med att de är bekymrade över alla spekulationer. Och Makos pappa säger under 2019 att hon måste ge någon form av uppdatering till allmänheten. Det märks att familjen på ett sätt är väldigt beskyddande. Men när jag läser analyser av hovets strategi så tycker en del att de borde ha markerat tydligare mot skvallertidningarnas desinformation och spekulationer. Liksom. De tar liksom aldrig Kei Komuro i försvar.
...2021 anländer Kei till Japan för första gången på 3 år. Under tiden han varit borta har de japanska tabloiderna löpt amok. De negativa publiceringarna har fått effekt. Kei är ett svart får. Och det ska bli ännu värre. När han sätter fötterna på japansk mark igen har han nämligen håret en hästsvans. Han bär hörlurar. Handen är i fickan. Kläderna är inte heller särskilt ordentliga. Det är mycket som framstår som opassande för pressen, men särskilt tofsen får stor uppmärksamhet. En tidning placerar nyheten på framsidan och döper den till hästsvansens ankomst.
Jag tänker att det går lite att jämföra med Daniel Westlings trucker-keps och mjukisbyxor när han först dök upp som kronprinsessans pojkvän. Nu kan vi ju fnissa lite åt det, men det var ju liksom ett ramaskri. Vad är det här för gymkille som vår kronprinsessa ska dejta?
Ebba Kleberg von Sydow ser fler paralleller med kronprinsessan Victorias man, Daniel Westling.
Precis som med Daniel så var ju Kay förstås en egentligen utmärkt pojkvän. Visst, han hade lite fläckar i sitt förflutna, men verkligen inte mycket. En driftig och duktig person. Men duger det för en prinsessa? Det är ju alltid frågan.
Kay Komro släpper ett pressmeddelande i form av ett drygt 30 sidor långt brev där han förklarar att det fanns missuppfattningar mellan hans mamma och hennes ex om pengarna var ett lån eller en gåva. Han skriver också att han personligen kommer lämna tillbaka pengarna. Men skriverierna fortsätter.
Det här är ju minst sagt ett extremt långt pressmeddelande. Det är ju inte direkt några nya avslöjanden eller liksom nyheter. Det är som en jättelång förklaring liksom. Och det kan nog ligga honom i fatet att det är så otroligt utdraget. Och det förändrar helt enkelt väldigt lite för medierna i alla fall.
I oktober 2021 kommer till slut ett besked. Ett bröllop ska hållas. Enligt hovet kommer vixen vara liten och enkel eftersom delar av allmänheten ogillar äktenskapet.
Authorities in Japan say that its princess Mako will marry her former college classmate after all, following years of intense scrutiny and criticism that had cast their engagement in an unflattering light.
En representant för hovförvaltningen säger också att Mako fått PTSD av de senaste årens extrema tryck. Artiklar som skrivits på löpande band, liksom hånfulla kommentarer på sociala medier, har satt spår. Diagnosen riktar återigen ljus mot pressen på kvinnorna i den japanska kejsarfamiljen. Både Michiko och Masakos hälsoproblem blir aktuella igen.
Michiko är ju då hon som gifte sig med Akihito, som är den förra kejsaren. Och Masako är den nuvarande kejsarinnan, som alltså är gift med Naruhito.
Michiko fick nervösa sammanbrott. I en period slutade hon att prata. Masako diagnostiserades med anpassningsstörning. Psykisk sjukdom har följt kejsarinnor och prinsessor i flera generationer. När Kay kommer och besöker sina svärföräldrar strax innan bröllopet är hästsvansen avklippt. Fläckfritt klädd åker han från sin mammas hem utanför Tokyo till kejsarpalatset. Han bugar för de drygt 60 reportrarna som står samlade utanför byggnaden. En helikopter från en nyhetsbyrå hovrar ovanför. I centrala Tokyo samlas en grupp demonstranter för att protestera mot äktenskapet. På skyltarna står det saker som: var kommer bidragen för deras New York-liv att komma från? Och vi är oroliga över framtiden för den kungliga familjen och Japan.
Men de är runt 100 stycken och det är egentligen en ganska odramatisk protest. Men de som intervjuas av brittiska Metro tycker att de har blivit förda bakom ljuset och att Kay helt enkelt känns opålitlig liksom.
Alltså det har ju delat upp den japanska befolkningen i för och mot Mako Kay-läger där en grupp människor faktiskt demonstrerade utanför Akasaka-palatset med stora plakat där det stod: och vem ska betala apanaget? Vem ska betala säkerhetstjänsten i USA? Och det är ju en grupp av befolkningen. Den andra gruppen tycker att det är underbart att någon vågar bryta sig loss ur den här mossiga, det här mossiga hovceremonielet och vågar liksom stå på sig.
Istället för pompa, ståt och traditionella bröllopsritualer ingår Mako och Kei till slut äktenskap under enklast möjliga former. På morgonen lämnar en tjänsteman från hovet in papprena till ett lokalt myndighetskontor.
När medlemmar av den kejserliga familjen gifter sig, även om de gifter sig med någon som inte är adlig eller ifrån den kejserliga familjen, så brukar brudarna ha junishtoe, alltså den medeltida klädseln som högt uppsatta personer hade. Det är alltså en lager på lager av siden kimonos. Men Mako fick inte den typen av bröllop, utan hon gifter sig i en mycket diskret grön dräkt och hennes Kei har en helt vanlig kostym.
Det hålls en presskonferens på Grand Ark Hotel i Tokyo. Det är en åtstramad tillställning, men en del medier beskriver parets uttalanden som ovanligt generösa. Jag älskar Mako. Vi har bara ett liv. Och jag tycker det är viktigt att vi tillbringar det tillsammans med den vi älskar, säger Kei Komuro.
Ayamatta jōhō ga nazeka machigai no nai jijitsu de aru ka no you ni toriagerare. Iwane no nai monogatari to natte hirogatte iku koto ni.
Jag har varit rädd, känt sorg och smärta när ensidiga rykten förvandlats till grundlösa historier, säger den före detta prinsessan. För första gången i sitt liv behöver hon skaffa ett pass.
This is the moment Princess Mako left the imperial family, bowing to her mother and father. But then the rigid formality of the imperial household was broken for a moment. As Princess Kako stepped forward to give her older sister a warm hug.
Det är alltså milsvitt ifrån hur en kejserlig bröllopsceremoni och bröllopsfest vanligen går till.
Flyttklasset går från Tokyo till New York där Kei ska arbeta som jurist.
Japan's former Princess Mako has landed herself a job in the Big Apple. Mako Kimuro is reportedly assisting curators at the Metropolitan Museum of Art. According to the Japan Times, Mako is
Mako, som pluggat konsthistoria, volontärarbetar på The Metropolitan Museum. Enligt en artikel i The Japan Times från 2022 hjälper hon till med förberedelserna inför en utställning av en japansk konstnär. Mako Kimuro har då valt att avstå från pengarna hon skulle fått när hon lämnade kejsarpalatset. Det är första gången en prinsessa tackar nej till avskedsgådan som kan uppgå till 10 miljoner kronor.
Den blir ju rätt så tydlig i detta fallet varför hon gör det.
Japanexperten Thomas Ekholm från Göteborgs universitet igen.
I vanliga fall hade hon inte gjort det. Men eftersom diskussionerna med sin partner och framförallt svärmor eller blivande svärmor i detta läget har varit kontra pengarna. Det vill säga, hon har en skuld. Har de kejserliga pengar gått till detta? Kommer då, om de gifter sig, kommer hennes pengar gå till den familjen för att täcka upp det levernet? Det vill säga, då är det inte han som försörjer henne. Då är frågan om att apanaget kommer att vara för att hon ska försörja honom. Så jag tror ju att hon valde att ta bort den apanaget när de gjorde det slutet för att markera.
Hon tackade ju nej till den här stora summan pengar som man traditionellt får då som prinsessa när man gifter ut sig ur det kejserliga huset. Men sen skulle jag ju naturligtvis gissa att hon också har en privat förmögenhet, precis som våra prinsessor har här hemma. Det är bara att titta på prinsessan Madeleine som exempel, som har gift sig med en kille, Chris O'Neill, som har valt då att aktivt inte vilja vara en del av den kungliga familjen och tydligt markerat att de vill leva sitt eget liv. Men prinsessa Madeleine har ändå med sig sina ärvda gamla pengar också. Och det skulle jag absolut gissa att den tidigare japanska prinsessan också har.
Trots att drevet pågick in i det sista för Mako och Kei i hemlandet är känslan att de har ett liv i relativ frihet framför sig. I New York kommer Kei återigen bli jagad av reportrar och privatpersoner vid flera tillfällen. Mako kommer bli filmad i smyg när hon är på väg ut ur en matbutik. Hand i hand med sin make syns hon skynda över ett övergångsställe och dröjer sig kvar vid fönstret till ett bageri. Men för det mesta får paret kommer att vara i fred. I november 2021 betalar Kay tillbaka pengarna till mammans ex-pojkvän. Utöver en noggrann rapportering om de två gånger Kay misslyckas med sin juristexamen så blir artiklarna betydligt färre.
Ja, det blir ju rubriker även i typ Reuters när Kay till slut klarar sin examen. Japans mest kända juridikstudent kallas han där. Man kan bara föreställa sig den liksom sinnessjuka pressen man hade känt på att både göra ett sånt här prov för tredje gången och veta att det här resultatet kommer bli typ världsnyheter.
Till slut skiftar fokuset. Det handlar återigen om det sinande antalet medlemmar i den kejserliga familjen och frågan om kvinnlig tronföljd. Sommaren 2023 publiceras bilder på Mako och Kay i tabloiden Daily Mail. De står vid en busshållplats och ser ut att kolla på något på Kays mobilskärm. Det är en stekig tisdag och paret är vardagligt klädda i bekväma skor och lösa byxor. Paret kommer och ser ut som vilken New York-bor som helst i väntan på bussen.
Visst fotas de ibland av paparazzi-fotografer på en buss, sitter och fika på ett café, håller hand i hand på någon bänk. Men om man tittar på de här bilderna så de ser väldigt, väldigt lyckliga ut.
Kejsarmakten behöver tid för att förändras. Men jag tror att man inser nu att man måste förändra sig. Och där i det arbetet så har Mako spelat stor roll, tror jag. Därför att hon har vågat stå på sig och visat, kanske för andra delar av kejsarhuset, sin yngre syster, sin lillebror, att det finns andra sätt att vara på. Man behöver inte göra som hovförvaltningen säger. Man behöver inte göra som kejsaren befaller. Man kan gå sin egen väg.
Du har lyssnat på Petridi och Mako Komoro med mig, Vendela Lundberg. Avsnittet gjordes av Alice Dadgostar under våren 2024 och producerades också av mig. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson. Hjärtmarkera oss gärna i appen Sveriges Radio Play så att du inte missar nästa avsnitt. Tack!
En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.